Hej och välkomna till avsnitt 10 av Redeye After Hours. Jag heter Danish Sare och aktieanalytiker på Redeye. Och jag håller den här podcasten med min vän och kollega Douglas Forsling. Hur är läget?
Det är bara bra. Det är mitt i sommaren när vi kommer släppa det här. Men idag är det den 20 juni.
Exakt, så det här är ett av våra sommaravsnitt. Och idag bjuder vi in en analytiker och kollega. Inte min favorit kanske, men vi ska prata med dig Douglas.
Ja, exakt.
Det är ett av dina bolag. Eller ja. Ditt bolag kan man säga.
Ja, exakt. Jag tänker ju bara ett bolag jag är på Redeye just för stunden för att ha lite andra engagemang internt som jag kollar på.
Till exempel podcasten.
Till exempel podcasten, till exempel en hel del annat som jag hoppas ni får märka framåt.
Yes, och vi ska prata om Saveland idag.
Yes.
Så jag tycker vi sätter igång direkt.
Absolut.
Ja, det är ju ett ganska litet bolag.
Det är ett litet bolag. Det är ett bolag ungefär på 400 miljoners börsvärde idag. Det är ju ett fintechbolag i och med att jag tänker fintech. De har två stycken plattformar där de jobbar med en plattform med investeringar och en plattform med fakturor.
Yes, och ja, aktien idag står väl runt 7 kronor. Vi har en värdering på en 8 i bear case och 47 i bull case, va?
Yes.
Så tror jag att base case på 18. Så den handlas ju under bear case. Du släppte en initialare den 11 november 2021. Så den är inte fresh eller hot off the press, men ganska ny. Ja. Och ja, du nämnde ju att de har en sparplattform. Och sen, vad kallar du det, en fakturaplattform kallar du inte det, men...
Jo, det skulle man kunna säga att det är en fakturaplattform. För ja. De har lite fler tjänster runt faktureringen för bolagen.
Okej, okay. Och hur ser intäktsfördelningen ut mellan ungefär? Hur särredovisar de det tydligt?
Ja, och de har ju börjat särredovisa det väldigt tydligt nu efter senaste rapporten. Mm. Där uppdaterar de sin redovisning och det är ungefär... 85-15% där egentligen investeringsplattformen är där som tjänar in mest då.
Okej, okay, så det är en ganska stor majoritet av som är sparplattformen då.
Ja.
Men om vi börjar prata om sparplattformen, kan du i ett nötskal bara förklara vad är det för typ av produkt, hur går det till rent konkret att använda den och vad är det man sparar i helt enkelt?
Ja, och det går lite tillbaka till vad de heter egentligen. Save and Lend, så Saveland. Inte Save Land, som många tror att det heter. Och det de erbjuder är egentligen alla sorters personer, alltså juridiska eller fysiska personer, att låna kapital på den här plattformen, men också att investera i det här kapitalet.
Mm.
Så att, och där kan man ju se liksom fördelningen på det där. Det är ju att det är väldigt mycket mot företag. Men det har växt väldigt mycket mot konsumenter sista tiden, så de är de två största delarna. Men
vet du hur den fördelningen ser ut?
Yes,
i runda slängar.
Per den sista rapporten så har ju de ungefär runt 45% i fastighetskrediter och ungefär lite mer än 30% i konsumentkrediter då.
Och sen resten?
Resten är
småföretagare?
Eller? Ja, alltså företagslån. För att den stora delen är fastighetskrediter.
Ja.
Och sen är det företagslån, det är likviditet och sen fakturaköp. Och sen har de lite andra som ingår i de andra för att de inte splittat upp det helt.
Så ganska, eller väldigt diversifierat egentligen över olika, även om det är lite tiltat mot fastigheter då, fastighetskredit.
Ja, det är väldigt stor spridning om man jämför med andra plattformar där du i princip kan bara investera i en sorts kredit om man tar upp konkurrenterna. Så här kan du få en helt annan diversifiering än vad du kan få hos andra konkurrenter.
Och fastighetskrediter, är det då pratar vi Tessin-aktiga projekt man investerar i, eller vilket typ av fastighetslån är det man investerar i, eller krediter?
Det är väldigt spritt. Allt ifrån sådana, vad ska man säga, projektlån till att faktiskt finansiera en fastighet i sig. Och där om man ska ju ta en jämförelse med Tessin, så skiljer det sig att där kan du ju bara investera i ett projekt i taget.
Mm.
Du måste då vara aktiv när projektet är inne. Här liksom delas ju ett projekt upp mycket mer. Du kan investera ungefär alltså så lite som 200 spänn i ett projekt och du kan fortfarande få ta del av den avkastningen.
Det är liksom som att köpa fractional shares mer än att du liksom måste investera helt i ett projekt.
Ja, exakt. Så de har ju, vad ska man säga, klippt upp det här och gjort det mycket mindre tranches mot vad andra har. Om man då tar en annan konkurrent som man tänker på Lendify, de har ju bara konsumentkrediter. Och där handlar det ju om att du måste matcha mot båda. Och där tycker jag ju liksom Sailand har varit väldigt duktiga på att fokusera vad är det investeraren vill ha. För om man tittar på Lendify så har ju deras krediträntor gått neråt väldigt mycket. Fast jag skulle tycka att det är väldigt höga risker i och med att det är bara konsumentkrediter.
Ja, för det är det som lite jag reagerade på först när jag lärde mer om det här caset, att innan jag kollade på hur stor del som var konsumentkrediter, nu är det bara 30%. Men det känns som den mest riskabla, säger min magkänsla. Då är inte jag så insatt i kreditmarknaden. Men vad är det för typ av konsumenter som lånar pengar via Saveland? Liksom, om man får inte ett banklån. För det är, det är inte små eller medelstora företag, utan det är ju konsumentkrediter. Men är det... Var den typiska konsumenten här? Eller kan du ge ett tydligt exempel på varför man väljer Saveland? Eller har man inga andra alternativ och är det inte en väldigt riskfylld då, konsument eller låntagare?
Det är ju lite svårt. De har ju inte satt upp någon så här persona för vad det är för typ av liksom, kreditgivare eller kredittagare de har då. Men när man tittar på det så har de ju liksom sagt att... Så här, av 10 stycken kreditansökningar på konsumentsidan så godkänner de bara 1 av 10. Okay. Så de har väldigt höga krav på att de ska kunna betala tillbaka. Och sen är det lite så här, bankerna har dragit tillbaka sina positioner i lånemarknaden, både på bolån, eller inte på bolån för det är där det mest säkra, men både på företagslån och på konsumentkrediter. Och då pratar vi här om att liksom räntan här är ungefär från 7-10%. Det kan låta mycket för många om man tittar på det, men om man tittar på ett alternativet som du kanske går och tittar på konkurrenter eller att du mot förmodan du måste använda kreditkortet, då kan vi prata om räntor upp mot 30, 29,9%, i och med att vi har kört lagstadgat att ockerränta är över 30%. Så det är kreditvärdiga personer, bara att det liksom inte, det kanske inte finns någon lösning i marknaden för just dem. Och de kanske har andra uppsättningar i livet som gör att de inte funkar i, vad man ska säga, kreditvärderingsmodellerna. Och där ska man ju också tillägga liksom, det är också en fördel att man kanske jobbar med någon man har jobbat länge med. Om man tänker på företagssidan, man vet deras processer, man är redan inne på det och det löser sig liksom så.
Ja, för att det är faktiskt en anekdot, är ju, jag träffade ju faktiskt Ludvig tillsammans med dig på en afterwork kan man kalla det. Vi var på en bokrelease och träffade honom. Och då var jag lite fräck kanske. Och, nej, men jag tog upp mina frågetecken kring case.
Menar du att du är fräck? Det har du aldrig varit, va?
Nej, men jag var ganska ärlig och sa att men jag tycker det är ett intressant case. Men jag tycker det är en liten black box med er utlåning. För att hur kan jag... Jag kan ju inte se varenda individ och varenda konsument eller små eller medelstora företag som lånar av er. Men det är ju låntagare som inte kan få lån någon annanstans till den typen av ränta. De får inte låna av banken. De vill inte ta kanske lån med högre ränta. Men hur kan jag veta som Saveland investerare att risken är låg i de här nu när ekonomin är god? Tänk om liksom det smäller till och när det går dåligt i ekonomin så ser man massa kreditförluster. Men jag vill prata lite om det. Delvis kreditförlusterna är ju låga. Sen hanterar man ju det internt. Men det jag tyckte var intressantast med det Ludvig sa då, han hade, tycker jag, ett väldigt bra svar på det här. Han sa ju att kraven från bankerna som du var inne på har ju ökat väldigt mycket i och med delvis alla Basel-kraven. De har mycket hårdare, för de måste ju sälja iväg i princip till de här inkassobolagen så fort de får kreditförluster. Så de har ju blivit mycket hårdare där i och med att de inte vill få på sig det, för då får de ju sälja av dem och det är ju ingen bra affär helt enkelt. Så att, skulle du kunna prata kring risken där och just det här blackbox-fenomenet?
Alltså egentligen alla finansiella bolag som håller på med lending är ju blackbox. För man vet inte vad de sitter på. Det är ju bara att titta på hur 2008-krisen blev. Vi visste inte vem som satte svarta Petter och så var det Lehman.
Ja, det är därför jag är lite orolig.
Ja, exakt. Och det kan man ju förstå, och man måste ju alltid beräkna in det. Och där kan man ju titta bara bakåt här. SaveLend har ju bara varit aktiva sedan 2014. Om man kollar på kreditförlusterna, de har varit väldigt låga. De kommer som högst upp på 2% av investerade kapitalet. Och om man tänker 2% av investerade kapitalet, det är ju inte mycket. Om man tänker att du ska få en avkastning mellan 7-9%, ja, vi säger 8 då, och så räknar man bort 2%, du får 6% som värst.
Ja, det är väldigt lite.
Ja, och det är lite intressant om man kollar på SaveLend hemsida, så kan man ju se att de har ju faktiskt slagit börsen med sin avkastning på sin plattform, för att i början av de första åren så var det nästan upp mot 13-14% och sådär. Men om man då tittar framåt nu och vad bolaget har kommunicerat egentligen, vad de tror kreditförlusterna kan ligga på, att det bör vara rimligt att ligga mellan 1-3% som högst.
Ja, och som referens då, för att jag är orolig för om det ser sämre ut i ekonomin, det är lätt att ha bra data nu när allt går uppåt och allt är bra. Nu gör du kanske inte det just nu, men det är ju laggande så att säga. Kreditförluster är ju laggande, det ser man ju långt senare. Men även om man kollar Collector och Resurs och de typen av bolagen, så har väl de redovisat under finanskrisen att det var väldigt låga till och med kreditförluster.
Mm. Jo, men väldigt typiskt mellan, om man ska säga, de här typen av peer-to-peer-plattformarna, så jämför man sig med nischbankerna.
Mm.
Och där har ju liksom under 2008-krisen så låg kreditförlusterna på 3% ungefär.
Det är ganska bra. Eller det är väldigt bra. Det är ganska talande.
Det är väldigt, väldigt bra. Dock ska man ju liksom också säga att de här kanske inte hade lika sådana stora problem som jag skulle kunna tänka mig ett buy now, pay later-bolag har idag. I och med att de krediterna är väldigt mycket kortare och väldigt mycket snabbare kredittaget. Så att, och de hade ju ändå fortfarande processer som en riktig bank, kan man ju säga, på det, hur strukturerat det var. Så att jag tror att det är någonting som skulle kunna vara, alltså, SaveLends värsta nivå också. Kanske 1% till, så vi kanske kan prata 3-4% när det går som värst då.
Men det är ju inte ett jättefarligt, ska man säga, worst case scenario då.
Nej.
Egentligen. För att, och vad tror du det här har att göra med? Jag har väl spekulerat lite att det har att göra med att i Sverige så är det väldigt viktigt att inte ha hos kronofogden och betala sina räkningar liksom när de kommer till inkasso. Att man är väldigt duktig på det här i Sverige jämfört med många andra länder. Men delvis för att det påverkar ens liv så mycket, i form av att du kan inte ens få telefonabonnemang på avbetalning. Eller ett abonnemang, jag tänker.
Ja, exakt. Alltså, om man tittar på det där, så har ju vi i Sverige, kanske till exempel med Finland, det bästa systemet med transparens för vilken kreditvärdighet du har. För att UC är så heltäckande. Men även där har ju vi tagit steg framåt. Alltså, vi börjar nu prata om att bolagen liksom begär en bekräftelse för att få kolla på låntagarens liksom faktiskt realtida bankutskrifter och sen prata med liksom för där liksom de är anställda. Så där kan man ju verkligen se så här, okej, här ser vi exakt hur mycket pengar ni får in varje dag. Vi kan jämföra med vad du fått på skatten. Det kanske har ökat, sjunkit. Och det gör ju att du får väldigt bra data. Jämfört med att om du kollar på UC, och så kan du kolla på UC innan deklarationen är klar. För det är deklarationen de baserar på. Då är det kanske nästan 1,5 år gammal data du sitter med. Och då är det så här, hur mycket kan inte hänt på 1,5 år? Du kan ha tappat jobbet och bytt jobb 3 gånger. Så just där är ju den delen. Men sen har du det sociala som du är inne på. Vi har ju väldigt hög, vad ska man säga, krav på en när man inte har klarat sina skulder. Främst liksom att det är skämmigt om man inte klarar sina skulder. För att vi ser att jättemånga som gömmer sig. Om man tittar på, står på huvudet i sanden och kollar på konjunkturbarometrar just om det där. Men också, du kan inte få ett mobilabonnemang, du kan i princip inte få bli hyresgäst någonstans. Det blir väldigt stora problem när du får en prick eller kommer in hos kronofogden.
Det är sjukt, vi behandlar dem nästan. Jag såg en dokumentär om japanska Yakuza. De får inte spendera pengar i någon, de kan inte få ett abonnemang i ett bankkonto. Det är nästan som att vi behandlar våra människor som i samhället som har skulder som yrkeskriminella.
Ja, det blir lite liksom livegna nästan. Men det funkar ju tydligen inte för vissa mistrar, för de kan ha hur många uppdrag som helst på kronofogden. Så att raljera lite.
Ja, exakt. Men så, sammanfattningsvis kan man väl säga då att det är en black box, men både liksom kreditförlustdata från Saveland själva, men också historiskt från nischbankerna under 2008 pekar ändå på att ja, det går inte käpprätt åt helvete nödvändigtvis. Och Ludvig sa ju det också, att det är en gråzon där folk med faktiskt ganska god kreditvärdighet eller god kreditvärdighet inte får lån hos vanliga bankerna till låg ränta. Och då är ju Saveland precis där i den gråzonen och kan erbjuda en medelhög ränta men ändå få ganska kreditvärdiga människor då.
Ja, exakt. Och
för företagare till exempel som har god inkomst, det anses ju inte vara lika stabilt som en anställning till exempel. Så de kan ha en jättegod ekonomi men inte få.
Nej, och min mamma är ju företagare sedan hon var 18, så nästan över 40 år nu. Och hon får ju liksom mycket sämre lån än en som har faktiskt en fast anställning fast haft det bara ett år.
Och då pratar vi egentligen två av, kan man säga, Savelands kundgrupper. Ja. Det är konsumentkrediterna som är företagare som har tagit privatlån.
Mm.
Men även som små och medelstor företagare också.
Ja. Så att det är ju verkligen, om man ska säga, ett vakuum i lånemarknaden.
Mm.
Hur de här inte kan få tillgång till det för att de inte passar vissa modeller.
Mm.
Och för att Basel 3 främst har gjort att bankerna har väldigt höga kärnkapitalkrav på sig när de ska sätta det mot ett lån som är blanco eller liksom ett företagslån mot vad de måste ha på ett bolån.
Yes. Och om vi då angriper investerarsidan på e-sparplattformen, då har ju privatsparare.
Yes.
Sen har du partnerkapital.
Yes.
Och sen har du institutionellt.
Mm. De har tre olika kategorier.
Yes, och även Fixura då, som egen kategori. Tror jag de hade det senaste förvärvet. Jag tror de har särredovisat det.
Ja, de har särredovisat hur mycket kapital de har dragit in. Men de kommer ju migreras med resten. Ja. Och bli retail-investerare som alla andra.
Och privatsparare är ganska tydligt. Det är en privatsparare som vill ha en alternativ avkastning mot börs eller vanliga räntor. Eller,
exakt.
Och Saveland har ju, det kan ju berättade du, nämnde att de har slagit börsen ett tag, men nu kan du nämna, vad har de haft för snittavkastning? Jag såg att de hade 9,4% LTM, alltså senaste 12 månaderna. Har ju varit snittet, men de har ju legat till och med högre än så.
Ja, exakt. De har ju legat väldigt högt om man tittar historiskt, och som du sa, snittet ligger runt ungefär 9% senaste 12 månaderna.
Mm.
Och sen när man kollar på vad det har sprungit iväg förut, och man kollar på innan de noterades också, så har det ju sett väldigt bra ut. När jag gjorde initialan då, för att därifrån jag hade data, de inte rapporterade lika aktivt som de gjorde till exempel i prospektet, så har de haft en avkastning på investerat kapital på ungefär 13,8%. Och det är sedan 2014 till 2020. Och det här har gjort en total avkastning på ungefär 97%. Och då jämförde de det med OMXS30 som då hade en avkastning på 53%.
Okej, okay. Det är ganska bra.
Ja, så att det är väldigt bra avkastning. Och sen om man tittar på liksom kreditförlusterna, så var de extremt låga under den här perioden.
Mm.
Och där har Ludvig varit liksom väldigt öppen med att det har varit någon sorts, de har skämt bort sina investerare väldigt mycket, för att det var kanske en okänd investeringsprodukt. När man kommer upp och får större volymer så sjunker intäkterna, och då kreditförlusterna ökar också lite.
Mm.
Så att det är någonting man kan förvänta sig framåt, att avkastningen blir ungefär runt 7-9% då, som de har sagt.
Okej. Okay. Och partnerkapital då, vad är det för typ av investerare? Institutionellt är ju tydligt, det är ju liksom fonder och...
Och just partnerkapital, det är ju det här bolaget som de har köpt in senast, Svensk Kreditförmedling. Och de var egentligen, om man skulle säga liknande, att de drog in kapital för fastighetsaffärer. Och de hade ingen egen digital plattform att göra på, utan de gjorde det då på Savelands plattform. Så de hade in de här partnerkapital. Den investerarna måste minst ha 300 000 att investera för att få vara på plattformen. Och de investerar bara i de typen av företagskrediter eller fastighetskrediter som de här SKF förmedlar då.
Okay.
Och nu har de ju köpt upp dem. Där man ska också vara öppen med att Ludvig ägde runt 15% i bolaget. Och där kommer de migreras in, de här partnerkapitalet kommer migreras in som vanliga investerare ungefär runt Q3. För att då kommer de gå in och få samma tillgång som alla andra typer av investerare. För där har de sett en efterfrågan på att kunna investera i andra krediter med, alltså med ett kapital under 300 000.
Och är det därför fastighetskrediter är en så stor del idag? Då? För
att man... Det är en väldigt stor del. Och när man tittar på hur, vad ska man säga, kapitalet på plattformen har ökat, så är det väldigt drivet av partnerkapital.
Ja. Och så det är egentligen bara vanliga privatsparare, men med kanske lite mer pengar än en snitt privatsparare?
Ja, tänk sig liksom entreprenörer som har lite mer pengar att röra sig med. Det är väldigt mycket företagare som har överlikviditet och vill investera någonstans. Men de vill inte investera på börsen för att det känns för riskfullt. Men de kan gå in i såna här typer av investeringar där det är liksom lite mindre risk men ändå bra avkastning på det.
Nu blir det en fin övergång till risk som du nämner här. Jag tror att när man hör konsumentkrediter, man hör kredit överhuvudtaget, att man kan dra något och ja, jag tror i magkänslan säger att det är mer riskfyllt med det än aktier. I alla fall garanterat mer riskfyllt än fonder, tror jag folk tänker. Och även ett sparkonto. Kan du prata lite kring riskerna och investera i de här typerna av krediterna?
Ja, alltså, på ett sätt, om man tittar på det traditionellt, om man tittar på finans, så är det liksom sparkonto är det lägsta, för det är så nära vi kommer riskfri ränta, vilket är vad vi skulle få av Riksbanken. Sen går ju liksom skiftet egentligen...
Dock med inflationsrisk då?
Absolut, inflationsrisk. Men det kan du köpa 10 bil som är inflationsjusterad och grej. Så det kan man komma runt. Men vi ska inte prata om det då. Men sen, om du ökar på liksom riskgraden, då brukar man ju komma till alltså skuld. Alltså obligationer eller krediter och så vidare. Sen kommer aktier. Aktier är egentligen marginal, vad ska man säga, risken. Alltså det är, man pratar om en skala, liksom, brukar man prata att aktier är högsta risken. Och sen lägger man på derivat på det. Då får man ju risken gånger risken. Egentligen så. Och det är fonder däremellan, för där får du en spridning direkt. Då. Så att egentligen rent traditionellt så ska man ju säga att krediter är ju mindre riskfyllt än aktier. Och då, man ska inte fokusera, om man pratar rent termer om volatilitet, absolut. Du har en volla på liksom högst 5-7% i krediter, om det rullar på som vi sa, om vi pratar om att man får 8% avkastning och 2% faller ner. Medan det i aktier kan du ju ha en volla på 50% liksom över ett år, liksom, vad aktiekursen ska stå i. Och då får man ju se lite på så här, men okej, om du investerar i en kredit, ja, då kan den defaulta. Alltså att inte gå till principal eller inte gå till betalning.
Eller ja, permanent loss of capital helt enkelt.
Där kan du få permanent loss of capital och förlora hela kapitalet på en. Men det kan du också göra en aktie. Så där kan man ju nästan likställa att de är lika hög risk. Men om du och jag sitter som ägare i det här bolaget, jag sitter med krediten, du sitter med aktien, då får jag fortfarande betalt före dig. Så på det sättet har ju krediten hög eller mindre risk i att få tillbaka kapitalet.
Ja, och speciellt i Savelen då, där du har en diversifiering som du har investerat i, eller du har en diversifierad kreditportfölj du har investerat i, vilket innebär att visst, om du kollar på kreditförluster så kanske 2-3% defaultar, men det betyder ju inte att 2-3% av investerarna kommer ha 100% permanent loss of capital.
Nej.
För att det betyder att i snitt kanske du förlorar 3% av ditt insatta kapital eller något sånt där.
Ja, alltså det beror på vilka du sitter på. Men ja, jag har ju testat plattformen själv. Jag testar båda plattformen själv. Och där liksom med så lite som 10 000 kan du få runt 200 krediter. Så då handlar det ju inte om att du sitter med en sån risk att liksom du är de 2% som får alla kreditförluster. Nej. Utan du får de 2%.
Ja, i snitt borde det ju bli så. För att du sitter på så många krediter. Så att det kommer ju inte vara tillfälle där man förlorar det hela insatta kapitalet. För det är sån diversifiering.
Och då ska man tillägga på att liksom, man kan se i en kurs på, eller i en graf på deras rapporter, att man ser hur kreditförlusterna har ökat. Och man ser väldigt tydligt var det ökar. Och det är det är bara för att de införde någonting som kallas återköpsavtal på de krediter som gavs ut av SBL kredit, som är en av de utgivarna av krediter på plattformen. Så när den går över till att defaulta, att inte vara betald i tid, då återköper de den 90% av dem.
Mm.
Så då förlorar du 10% av den, men det gör de för att istället för att du som investerare ska sitta där och vänta på att den blir utbetald eller blir klar och hela inkassoflödet går, det är kanske 1,5 år, att du får tillbaka de 90% och då kan du investera i en kredit igen.
Okay.
Så att det är liksom, det är en lite mekanisk del som har gjort att kreditförlusten har gått upp en del.
Okej. Okay. Men berätta lite om faktureringsplattformen då, om vi kallar det. Hur funkar affärsmodellen? Vilka typer av fakturor man skickar ut?
Som Sailen säger, eller Bilecta som den här delen säger, som de egentligen köpte 2018. Det är en webbaserad plattform. Så, men den är kopplad med API-er mot de flesta bokföringssystem. Så till exempel Fortnox kan du koppla i det och så skjuter upp informationen i Bilecta som gör att det är faktureringen, så skjuter den tillbaka själva bokföringen. Sen kan du koppla ihop det med din bank också.
Mm.
Så att du ser när du har betalt in, så kan du checka för det och då blir det klart i Bilecta. Och där ser liksom affärsmodellen ut så här. De jobbar på volymen, så att när du skickar en faktura så får du betala för en faktura.
Så du får betalt per faktura?
Ja, så att
fast
avgift 11 kronor beroende på vilken leverans du vill ha. Om du bara tar ut och skickar den som pdf, då är det 11 kronor. Om du ska ha till exempel via Kivra eller skicka brev eller något sånt där, lägger de på 3-5 kronor.
Och är de här återkommande i naturen? Vi säger att det är fakturering för en bostadsrättsförening, det är fakturering för ett telefonabonnemang eller vad är det för typ av kunder?
Där de säger att de fokuserar på är hushållsnära tjänster.
Mm.
Så till exempel två av de största kunder är Akavia som är ett fackförbund, och sen är det Fastum, alltså faktureringen för bostadsrättsföreningar.
Ja, det är ju ganska recurring och även väldigt recession-proof. Så att om ekonomin sviktar så måste du ändå betala din hyra i alla fall.
Ja, exakt. Och det man ska säga som folk har kanske anmärkt på det där, det är att de har väldigt låg intjäning per faktura där.
Mm.
Vi pratar runt liksom ner mot 3-4 kronor per faktura.
Så den är lägre än de andra?
Den är lägre, men man ska också vara reda på att liksom, de gjorde integrationsprojektet i Bilecta i 9 månader. Om man tänker att man inte vill byta bokföringssystem, du vill inte byta faktureringssystem heller.
Alltså det finns en grad av switchingkost här?
Det är en väldigt hög grad av switchingkost. Främst på grund av integrationen, men också främst på grund av du vill inte byta know-how och spendera tid på det. När du nu har uppdaterat till någonting som är så modernt som det är.
Okej, om vi pratar switchingkost. Vilka vallgravar finns det förutom switchingkost? Om man tänker sparplattformen, vad ser du för vallgravar här?
Jag ser vallgravar i främst att det är lite nätverkseffekt. De här två plattformarna jobbar med varandra. De skapar ett större värde för egentligen 3 stycken interaktioner. Du har lånetagaren, du har investeraren, men du har också företagaren i Bilecta. Och Bilecta driver också inkassoverksamhet. Så de kan också driva in. Så att,
sina egna interna inkassor.
Ja, så att du har ett väldigt fint nätverk här mellan två plattformar där kunderna som är på Bilecta kan få erbjudande att liksom få in sina krediter på plattformen, så Bilecta kan erbjuda finanskrediter som de kan säga så här, men okej, vill du att din faktura här ska få ut den direkt, vi köper den och kör en factoring och så lägger vi på plattformen så kan någon investera i den. Så där har de ju väldigt fin fördel i sourcing av krediter in.
Och även då data advantage för att bedöma risken i factoringen till exempel.
Ja, för de sitter ju
de sitter på datan
både att veta hur mycket pengar de ska in,
men
de kan ju också sitta och se hur mycket kanske en inte kan betala till den andra. Och de kanske är en kund liksom på plattformen.
Och det är lite likt Fortnox där.
Ja, så de sitter på
datat för
väldigt fin data.
Okej.
Okay. Och om man tänker utöver det så blir det liksom så här, okej, de har ju absolut ett varumärke. Och det varumärket kommer ju bara, om man tänker Saveland har ju, där är ju främst aktuellt, Bilecta ju liksom, det är mer en relation mellan företagare till företagare, du är inte lika aktivt, men där man ser hur liksom förtroendet i plattformen är ju det hyperviktiga. För att om du tappar förtroendet och du liksom bryter det, då kommer du liksom få ut flöden och få en negativ spiral på det här med AOM:et. För det är AOM:et som är det viktiga att de får in.
Ja, precis. Och det är ju bra. Då går vi över nästan på lite risker. Mm. En risk jag såg var ju som sagt blackboxen. Mm. En annan tydlig, det tycker jag ändå vi har berört och pratat om nu, men en annan tydlig risk är ju att om investerarviljan försvinner, man vill inte investera i krypto längre, man vill inte investera på börsen, mm. vill man investera i krediter fortfarande, och vad händer med Savelend då?
Det beror lite på, för att som jag ser det så är krediter mindre riskfyllt än aktier. Så jag skulle inte vilja investera i aktier, men då skulle jag kunna gå ner till krediter. Sen har du ju andra hållet också. Du sitter ju med extremt mycket kapital som ligger i sparkapital. Bara i vanliga sparkonton som nu i alla fall kan börja komma upp mot 0,5%. Men är det tillräckligt mycket också? Så du har ju lite av båda hållen. Och det är det jag tänker liksom. Problemet är att det här anses vara en alternativ investeringsform.
Mm.
Det här måste, för att Savelend ska få, om man ska säga, den skiftet, vad de ska vara, ta den positionen i, om man ska säga, investeringsperceptionen. För just nu är de en outlier, de är liksom någonting som man tänker sig, ja men aktier är lättare att investera i. De vill ju bli kreditinvesterarnas Avanza.
Mm.
De vill göra sig lättillgängligt, man vill få det att känna att det inte är en stor ett stort hinder att investera i det här, och de vill ju också verkligen känna att det här ska vara mindre risk än vad det faktiskt är i aktier.
Mm.
Så det är ju liksom ett stort utbildningsarbete där Savelend har framför sig. Och det har jag pratat lite med Ludvig med, och det är de väldigt måna om att faktiskt bygga upp.
Okej, lite svettig fråga då. Om vi spolar fram bandet 2-3 år och så går bolaget inte alls som du förväntat dig, och då menar jag inte aktien utan jag menar operationellt. Om du då måste gissa, du får bara en liten inblick i spåkulan och säga operationellt har det inte alls gått som det ska. Vad är det som har orsakat det, tror du?
Jag tror det i så fall är man har gått fel i kreditgivningen. Man har gjort den här blackboxen har imploderat. Man kanske har kreditförluster upp mot 5-8% som gör att man inte får någon avkastning under ett år. Det skulle vara det, tror jag. Sen,
förutom en recession då, men det påverkar alla bolag.
Förutom externa saker. Alltså du kan,
jag pratar om operationella, precis.
Och det är ju det.
Och nu är jag taskig, jag tvingar ju dig att spekulera i ett scenario som du antagligen inte ens tror är särskilt sannolikt. Men jag vill bara höra liksom vad som potentiellt skulle kunna vara en sån här Black Swan event nästan.
Ja, exakt. Mm. Nej, men det skulle vara det.
Mm.
Nu tror jag det liksom ligger så långt borta om man tittar på deras tillväxt. Från att de noteras har tillväxten ökat upp från när de var icke-noterade.
Mm.
Och man tittar också på tillväxtmöjligheterna framåt. De har ju tagit sin licens i Sverige och passportade till Finansinspektionen nu till 13 olika länder.
Mm.
De har bara varit aktiva i Sverige och Finland efter att de hade köpt Fixura främst och fått sitt foothold där då.
Mm.
Och nu tittar de på 13 andra marknader. Så jag tror ju liksom tillväxtmarknaden eller tillväxtresan här är ju bara början.
Mm.
De har ju tagit vissa viktiga steg med att få in eurokrediter på plattformen. För det är jätteviktigt när du vill komma ut i Europa. Ingen vill investera i en vad ska man säga, liksom en valuta som är väldigt out there. Alltså SEK:en är inte så vanligt använd. Och sen om man tittar på det andra är ju att de har extremt hög grad av tillväxt i existerande kunder.
Mm.
De har net retention ratio i Savelend på 132%.
Då menar du på sparplattformen?
På sparplattformen.
Innebär det då att samma grupp som man kollade på för ett år sedan har satt in mer pengar, eller att man bara har monetiserat dem bättre?
Man har mer intäkter från dem.
Hur monetiserar, det glömde jag fråga faktiskt. Mm. Hur monetiserar man alltså spararna? Mm. Eller hur monetiserar man sparplattformen?
Ja. De monetiserar åt två håll. Så de monetiserar ju mot de som har talån. Där har du uppläggningsavgiften. Den brukar ligga på 3-5% beroende på det. Det är en fast avgift där.
Ja.
Så det brukar man. Det ser man nu i något som har räntenett då. Du ser det nu i avgifter som de har börjat presentera. Och sen har de mot spararen. Så har du att de tar 10% av räntan du får.
Av avkastningen?
Av avkastningen, inte av amorteringen.
Okej.
Okay. Så de tar 10% av den avkastningen du får. Och sen tar de en fee på andrahandsmarknaden som de tillhandahåller också.
Så på transaktioner på andrahandsmarknaden?
Ja.
Så att i princip så sitter de i samma båt som investeraren. Så om investeraren tjänar mindre pengar i avkastning så får de lite mindre intäkter.
Ja, och det är därför det är liksom så här, de, i deras incitament finns det ju inte att få in dåliga krediter. Okay. För då kommer de inte få betalt.
Och när du kollar på net revenue retention rate, vad beror den på, tror du? Har man liksom infört andra typer av produkter eller har man bara...
Nej, alltså det som är typiskt med just såna här produkter som investeringsprodukter, det är att man går in, doppar lite tårna, man känner på det och sen börjar man investera mer när man ser att det funkar. Man blir bekvämare, man tittar att det funkar och då börjar man investera mer och mer och mer. Mm. Egentligen har ju monetiseringen av varje kund gått ner, för de har ju infört ett lojalitetsprogram där du får lägre avgifter baserat på hur mycket kapital du har på plattformen och du får lägre avgifter baserat på hur många aktier du har i Saveland Group. Så att där har ju den gått ner egentligen på Saveland-plattformen. Och det är ännu mer intressant med Bilecta till exempel. Deras net retention ratio är 158%.
Ja, det är ju otroligt. Men där är mer sticky.
Där är mer sticky.
Men hur, då kan man egentligen bara köra pricing power på den. Men det har man inte gjort på sparplattformen. Hur åstadkommer man de här 130% om man egentligen till och med ger lojalitetsprogram?
Det är ju att de växer med dem. Och sen ska du ju tänka också att...
Men i form av att de stoppar in mer kapital.
De stoppar in mer kapital.
Ja, då är det naturligt.
Och sen växer ju kapitalet med att du får avkastningen på det. Så att du har ju två liksom så här... De bör ju nästan ha 8% tillväxt på investeringsplattformen om du inte har någon churn, bara baserat på avkastningen.
Och AUM blir ju jätteviktig vid assets under management i sparplattformen. Hur har den växt?
Den har växt på väldigt bra. De hade verkligen ett tag där så växte deras AUM snabbare än vad jag förväntade mig faktiskt. Och just nu så kanske man ser att det ska gå ner lite i tillväxttakt för att det växte upp mot 131% i Q1.
Oj, men det är ju förvärv då?
Det är drivet av förvärv en hel del, men det är fortfarande liksom, om man tar bort förvärvet och man tittar på hela 2021 så växte ju AUM:et 156%.
Och det är typ organiskt då? Nästan.
Det är typ organiskt. Man ska nog ta bort resten. Det är 138% om jag kommer ihåg rätt.
Okej, ett sätt de åstadkommer det antar jag är marknadsföringskostnader delvis, att folk hittar dit, för jag har sett att de lägger ganska mycket i marknadsföringskostnader. 38% av provisionsintäkterna. Så då väljer jag att titta på det, för jag antar att marknadsföringen främst är för att locka till sparplattformen och det är där man ser provisionsintäkterna. Så det börjar närma sig mobilspelsbolagnivåer på user acquisition cost här. Men jag kan tänka mig att lifetime value är väldigt god här. Man låser in kunderna rätt länge. Du berättade förut utanför podden då att man inte bara kan ta ut pengarna direkt från Saveland.
Nej, alltså i och med att du investerar i kredit har de ju löptid. Så då blir det ju liksom, du måste ju vänta tills den löpte ut eller försöka sälja den på andrahandsmarknaden för att kunna få ut kapitalet. Så att det skapar ju per definition en långsiktigare intjäning på varje kund.
Har de någon data på snittlöptider?
Nej, det har de inte släppt någon sånt. Nej. Men det går ju upp och ner baserat på vilken typ av kredit du tar.
Jag vet att de inte redovisar lifetime value här. Customer acquisition cost kan man ju kolla då, marknadsföringskostnaden kanske. Vad säger din magkänsla om liksom, hur värd en sån här kund är?
Den blir ju väldigt värd, för att om du tittar att de är kvar där ett tag.
Med en net revenue retention rate på 130% också.
Ja, exakt. Så att om du ser att den bara växer och du ser att kunden är kvar mycket längre och den växer 30% med dig. Det är inte som andra kunder när du köper Netflix. Alltså du växer ju inte 130% nästa år.
Nej.
Om de inte höjer priset till 32%.
Nej, precis.
Här liksom växer de med kunden. Så länge man gör en bättre produkt så kommer det öka. Då ökar LTV:n hela tiden.
Alltså blir det ju ganska, ja, det blir ju riktigt så här tvåtaktsmotor när du har AOM som växer väldigt snabbt plus en net revenue retention rate då.
Mm. Så, jag skulle säga det är tretaktsmotor. Du har avkastningen på plattformen, nytt AOM kommer in och sen att de existerande kunderna växer med.
Ja, ja men jätteintressant. Och det här är ju ägarlätt, så vi måste prata om det. Det är extremt högt insiderägande.
Ja.
Ja, vi börjar där. Berätta lite om hur ägandet ser ut.
Nu efter justering, efter de har köpt SKF och Vixura, så ligger nog ägandet runt 45%.
Mm.
Om man ska säga interna och operationella personer. Så både från styrelsen och från management, och så har de vissa andra interna som äger det. Ludvig, han äger 19% av bolaget.
Mm.
Grundarna i Bilecta, Jakob och Jonas, äger runt 7% eller 6,5% nu efter utspärrningen. Så att det är väldigt committade personer.
Mm.
Och om man ska då gå in på liksom Ludvig, vilken typ av ledare han är, så har det varit sen jag började täcka dem, eller vi fått upp ögonen för att de noterades egentligen, så har ju han jobbat med cancer. Det sticker i cancer.
Ja, exakt. Jag tänkte fråga om det och anledningen till varför vi kan prata om det. Han har ju varit ganska öppen med det.
Ja.
Men han gick ut dels i rapporten och sa det, men han har ju varit med i intervjuer. Han har lagt ut på Twitter att han liksom har tagit möten från i princip sjukhussängen.
Ja.
Man fick prostatacancer.
Exakt. Och det, man ska väl ändå säga typ så här, det är väldigt hög chans att överleva där.
Om man upptäcker det tidigt.
Om man upptäcker det tidigt, ja. Som all cancer. Men att från det stadiet hans upptäcktes, så är det ungefär 95% av alla överlever efter 5-10 år. Sånt där. Så att det är väldigt stor chans.
Men stel, om jag hade fått beskedet att det är 5% risk att du dör, då hade jag haft svårt att fokusera. Och dessutom ska vi inte glömma att ta alltså kemoterapi.
Mm.
På svenska. Jag vet inte vad. Fick jag en total brain fart.
Ja, men det är därför inte life science analytiker.
Nej, men alltså, att ens kunna fokusera i den situationen medan man tar de medicinerna som sliter väldigt mycket på en.
Ja, och där tycker jag ju han har visat vilken typ av ledare han är. Och det är liksom även, man har ju hört andra vd:ar som har slutat för mindre saker än haft cancer. Bolaget har ju presterat riktigt bra under tiden, så han höll ju på att bygga ett bolag som, vad ska man säga, klarar sig, skulle kunna klara sig utan honom, men utan honom så tror jag ändå skulle tappa takten.
Ja, vi har ju ett sätt att utvärdera vårt bolag här kvalitativt på Reddit. Mm. Vi utvärderar people, business och
financials,
ja. Och jag tror inte vi har någon riktig frågechecklistan om hur man hanterar prostatacancer. Så det här är ju en väldigt kvalitativ insyn på något sätt i vilken typ av person det här är.
Ja.
Som talar ändå för hur committad han är till bolaget framförallt.
Exakt.
Det är inte den första som kommer ge upp och sälja aktierna och göra en exit direkt.
Nej, det är det verkligen inte. Och han ser väldigt långsiktigt på det här, och de har ju gjort ett nytt optionsprogram som sträcker sig 5 år framåt. De har ju lite finansiella mål som är 5 år framåt också, som är lite intressanta.
Men hur mycket äger då ledningsstyrelse tillsammans ungefär?
Det är nog, om man uppdaterar så kan man ju se att liksom, de äger runt 32%. Mm. Sen har de några operativa internt som äger runt 15% eller runt 12%.
Okej, okay, så Tutti Balotti blir det?
Ja, Tutti Balotti är det runt 45% som jag sa tidigare.
Ja, men det är ju väldigt högt. Och nu pratar om att det äger lätt. Då vill jag ju prata om deras kapitalallokeringsförmåga.
Mm.
De har gjort väldigt mycket förvärv, och baserat på vad du har sagt och min känsla så finns det väldigt mycket synergier och passar in i den här plattformen. Det är liksom tydliga bolt-on-förvärv.
Yes.
Ska vi kunna prata lite om vilka förvärv de har gjort, hur de passar in, synergier och vad du tror framåt. Liksom, kommer de fortsätta förvärva eller är de mer opportunistiska? För du kan till exempel prata, jag vet att du sa att du var väldigt opportunistisk i Finland av olika anledningar.
Mm.
Ge lite flavor på det.
Om man börjar med resan så köpte de ju Bilecta. Det köptes ju när de var utanför börsen, så det har man ingen data på, men det har man ju sett hur de haft synergier med varandra. När de varit noterade så har de ju köpt SKF och Fixura. Båda de här har varit till väldigt låga multiplar. Om kollar på PS-multippen på Fixura över den 0,8.
Och det är en, också en sparplattform i Finland, eller?
Det är en sparplattform i Finland. Det är Saveland i Finland, som de ville säga.
Ah.
Det är den första sparplattformen i Finland.
Okay.
Och sen har de köpt SKF.
Ja, Svensk kreditförmedling då, som ja, jag nämnde tidigare.
För 1,7 gånger PS, eller på om man kollar på EV/EBIT 4,7.
Okej, okay. Och hur passar de in i bolaget? Vilka synergier finns det och varför så billigt?
Fixura var väldigt enkel hur den passar in. Det är en kreditplattform med peer-to-peer. Den har bara konsumentkrediter. Den var väldigt billig för att Finland hade regleringar under corona som gjorde att du inte fick ut i princip inte nya krediter för konsumenter.
Och det var en tillfällig reglering då?
Det var en tillfällig reglering.
Oj, det är ju väldigt opportunistiskt då förvärv.
Ja, så de köpte bolaget.
Ingen is i magen på de ägarna? Eller?
Nej, jag tror det var mer att det var så skadeskjutet. För att de hade ett kontor, alltså de hade ju typ anställda upp till 25 personer.
Mm.
Sen när Salem köpte dem så hade de ju ungefär, alltså runt 10 personer kvar.
Okay.
Så de hade ju skalat ner det till absolut det minsta som gick. Sen kanske inte det riktigt var energi kvar i bolaget. Det kanske inte fanns någon momentum sådär. Och sen ska man ju säga att Saveland har ju deras före detta vd Mika Engström som deras ansvarig för Finland.
Ja, så då kanske han bara såg en möjlighet att egentligen gå med i en större familj och få equity i det. Och då
deras före detta vd.
För detta vd, okej.
Okay. Jobbade i Saveland. Så då har de köpt upp Fixura. Och han tar över som vd.
Så inga personer vid köptillfället är kvar från Fixura?
Alla kommer vara kvar.
Ah.
Och jobba med verksamheten där. Mm. För att det är... Finland är en specifik marknad.
Ja, men jag tänker, och entreprenörerna bakom Fixura som...
Ja, ingen av alla de har, vad heter det, lock-up, så de har inte sålt någonting än. Så att de kommer vara kvar.
De kommer vara kvar, ja.
Men det var tydligen också att liksom, det har ägandet spridit ut mycket mer än vad det har gjort i Saveland. Mm. Så att där är ägandet mycket mindre av grundarna från början då.
Mm. Okej, men då finns det anledning till varför det var billigt. Men...
Det finns anledning till varför det var billigt. Och de gick ju på och fick liksom konsolidera in Fixura från den 1 oktober 2021. Också det datumet, de här begränsningarna från finska staten togs bort.
Så då måste ju tycka att det här var ett väldigt opportunistiskt bra köp.
Antagligen. Det är väldigt opportunistiskt bra köp och de får in både know-how i bolaget, mer kapital och en plattform mot alltså euro.
Mm.
För det är typ också en av de viktigaste delarna att faktiskt lösa för att man ska kunna köra den europeiska expansionen.
Okej. Okay. Ja, och sen SKF pratade vi egentligen om innan också.
Ja.
Men du kanske bara kan nämna något om prislappen på det för övrigt.
Ja, prislappen var ju väldigt låg och så tittar man på bolaget, för man tittar på multiplarna, det är liksom under 5 i EBIT. De hade också marginaler på 30%. Så att de bidrar ju till lönsamheten i Saveland. Sen ska man komma ihåg att det är väldigt slagigt för att det i princip är de en korpfirma för att ta in pengar för fastighetsprojekt.
Mm.
Så därför blir det ju liksom väldigt slagigt. Till exempel är Q2 och Q4 väldigt stora kvartal de får in pengar, för att det är då man som byggare vill vara klar med det projektet till sommaren, så man kan börja på det efter sommaren, och sen vill man vara klar till jul för att man vill ju stänga böckerna.
Men det är svajigt då kvartal till kvartal, men det är svajigt år mot år också.
Det är lite svårt att se i och med att Svensk Kreditförmedling har ju inte varit noterade.
Nej.
Och det jag kollat på så har det inte varit liksom, har det ju bara varit tillväxt framåt.
Ja.
Och då kan man ju titta på hur partnerkapitalet har ökat. Det har ju ökat väldigt, väldigt mycket.
Och då, när vi pratar om förvärv, är det någon lucka de själva har kommunicerat att så här har vi en blind spot, eller vi vill liksom ha ännu mer vertical integration eller synergier och vi letar efter mer av de här typen av företag som skulle passa in på vår plattform eller på faktureringen. Mm. Är det något de har uttalat eller är de nöjda med liksom deras spridning de har nu?
De har inte uttalat vad de vill åt för håll på just om man säger så här, mer åt något horisontellt, att man tar in några fler tjänster i sitt erbjudande, utan det de har sagt är ju att de kommer gå ut nu organiskt och försöka växa i de här marknaderna. För att om man tittar på hur plattformen är, Bilecta har ju ett behov att vara mer på plats, för att du måste integrera det i deras system, du måste lösa liksom allting med de lokala kraven. Medan Saveland-plattformen, om man har en passport där, som man har gjort nu till 13 olika länder, då kan man bara gå in på saveland.com eller saveland.euro.eu. Då kan ju folk investera från både Tyskland, Tjeckien, Polen på deras plattform. Så det är ingenting som begränsar dem.
Nej.
I den. Så de behöver ju inte en presence i de här länderna. Varför de behöver en närvaro i de här länderna, det är ju för att få in fler krediter. Så nu till exempel om man tittade på Polen, har de ju haft kreditutgivning eller kreditintagning ska man kanske säga mer, ett bra tag. Men nu har de tagit beslutet att den interna kreditgivningen de har haft där kommer de inte göra längre.
Okej, och hur funkar det där? Och kan man ta en kreditintag från Polen men ha en svensk privatinvesterare som investerar i de krediterna?
Ja, det kan man ha. Och det är lite flera orsaker till varför de har dragit sig tillbaka från Polen. Regulatoriskt och juridiskt eller politiskt så ligger Polen väldigt mycket längre ifrån att införa euro som sin valuta och mycket längre ifrån i andra sammanhang. Men också att de istället ser en större uppsida i den externa kreditgivningen. Så de har fortfarande kontor där, så de slimmar ner det men jobbar med andra kreditgivare där för att få in krediter från Polen till plattformen.
Och om man tänker på en begränsande faktor eller flaskhals, är det svårare? Jag menar, det måste gå hand i hand med att ta in krediter men också investerare som investerar i de krediterna. Vilken skulle du säga är den svåraste att skala upp eller vilken är den begränsande faktorn? Jag kan nog gissa att det är asset under management.
Man kan tro det. Ja. Och det har man ju sett att det är väldigt mycket för alla andra bolag. Man har sett liksom många andra bolag behöva gå in på institutionella och ta in liksom flera miljarder för att få det på plattformen. Men här, Saveland har varit väldigt duktiga på den här delen. Och när man tittar på det så har de nu fått in en till institutionell investerare. De har haft en tidigare när de noterades. Under tiden de senaste 6 månaderna har de fått in 2 stycken. Där de har egentligen satt upp avtal med en av de här att de kan inkalla kapital för att hålla hög investeringsgrad på plattformen.
Alltså de kan använda dem som buffer typ?
Exakt. Så att
till ett visst mandat?
Till ett visst mandat. Nu har de inte sagt hur mycket pengar det är de kan göra det med. Men då, det löser ändå det här med att, som du säger, det är en matchningsprocess.
Ja, okej. Okay.
För att få in det och liksom få det aktiverat.
Så skulle de få ett stort kreditintag och inte har privatsparare för att matcha det, då kan de åkalla institutionella investeringar.
Exakt, för att man såg det i, om det var Q4 förra året, att de hade jättehög tillväxt. Vilket gjorde att investeringsgraden gick ner liksom långt under vad de brukar ligga. De brukar ligga runt 92%. Den gick ner till liksom 87%. Och de hade väldigt mycket då kapital oinvesterat. Och det sa de ju, det var liksom så här, de hade fått in mer kredit eller mer kapital än vad de hade fått in krediter.
Det är ju positivt på ett sätt, för det visar ju på att de inte heller jagar krediter. Nej. Och tar onödigt mycket risk, att de ändå tycker att det är ju antagligen viktigt med då rätt due diligence och inte bara ta in krediter för att matcha.
Nej, exakt. Så det är ju väldigt, det är både och. Mm. Och där tycker man ju att de ska ju prioritera kvalitet, och det har de verkligen gjort. Som i senaste kvartalet så säger de så här, men vi har ju tagit beslut som kanske är jobbiga kortsiktigt, men väldigt positiva och viktiga långsiktigt istället.
Och när det kommer till lönsamhet, det här är faktiskt inte ett lönsamt bolag än, Men de skulle kunna vara lönsamt, har du pratat om. Och det skvallrar ju också marknadsföringskostnaderna. Om det är inget du måste göra per se. Absolut behöver de växa, men de växer ju väldigt snabbt. Man kanske inte behöver växa i riktigt den takten man växer. Om man skulle prioritera att bli lönsam, så att säga. Men vad har de uttalade mål om att bli lönsamma? Och vad är din tro om när de kommer nå lönsamhet?
De har ju uttalat i sina finansiella mål. De har sagt att de ska ha 300 miljoner i net sales. De ska ha en adjusted EBITDA-marginal på 25%.
Och vad ligger de på i net sales idag?
De ligger på net sales idag för 2021. Då. Ligger de på ungefär... Eller nej, för... Jo, 2021. Då ligger de på runt 100.
Okej, okay, så 200 miljoner till.
200 miljoner till.
Och en adjusted EBITDA på 25%.
Yes.
Och idag är man, närmar man sig och kanske blir break-even på EBITDA-nivå.
Man börjar komma dit. Senaste rapporten så var adjusted EBITDA-marginalen på minus 10%. Och där de har uttryckt här är ju att de ska inte anställa mer personer efter Q2. Så då ska vi börja se att personalkostnaden börjar stagnera, och sen har de sagt också att de kan dra ner graden på alltså på marknadsföring då.
Mm, för jag antar att i grunden är det väl mest fixed kost, och jag menar den rörliga kostnaden är väl marknadsföringen som går att strypa helt egentligen.
Ja, och man behöver. Som de säger att de skulle kunna driva bolaget på ungefär 15-20 personer. Mm. På den volym de har nu.
Och hur många är man idag?
Man är runt 70.
Ah, okay.
Så expansion. Runt 50 personer är bara för att expandera och ta liksom mer mark. Mm. Och där kan man liksom se att de har börjat aktivera institutionella investerare till exempel. De hade inte en institutionell sales manager på plats förut. Och det har ju börjat redan sett effekter på det.
Okej. Okay. Och vi har suttit med värdering. Om det inte är något annat förutom värdering du tycker vi borde tillägga.
Nej, jag tycker vi har täckt allting som är viktigt i caset just nu.
Det var jag inte helt om i huvudet om mina frågor.
Nej, det är överraskande.
Ja, vad bra. Även en blind höna. Men värderingen då? Hur värderas du multiplar, DCF, och vad ligger för antaganden i DCF:en? Berätta.
Yes. Vi kan börja kolla först på multiplarna. Jag sätter ju, har ett EV-sales om man tänker 2022 på runt 3,6 gånger.
Och då räknar du med hur mycket i sales 2022?
Då räknar jag med en tillväxt på 56%, och det salesen kommer vara 147 miljoner.
Och de vill ju nå 300 miljoner, har de sagt när de vill nå det?
De har sagt att de vill nå det 2025.
Oj, ja, men det taktar ju på rätt bra.
Det taktar på rätt bra.
Känns som att man kommer nå det tidigare?
Jag har ju sagt att de kommer antagligen nå det tidigare. Får man se hur den takten är, man tittar på bara den net revenue retention de har, så bör de kunna nå det tidigare. De bör kunna, som man ska säga, liksom trailing 12 months, de bör kunna nå det i typ Q1, Q2 2025 istället.
Okej, och du då antar 170 miljoner 2022?
Eller? Nej, 147.
147, och vad har du för EBITDA-marginal då?
Då är ju fortfarande negativ EBITDA 2022.
Mm.
Så den ligger ju på minus 7% där då.
Mm.
Men jag räknar ju på att de ska vara lönsamma på ett kvartal under Q4 på adjusted EBITDA då.
Mm.
Och sen att man börjar bli lönsamma på EBIT-marginalen runt Q2 2023.
Okej, så då beräknar du med det?
Ja, då beräknar vi
det. Och är det ungefär samtidigt vi kan tänka oss att det är cashflow positiv också? Eller kommer det tidigare eller senare?
De har ju uttryckt själva att de ska också vara cashflow positiv i Q3 2023. Eller 2022 här. Så att de två kvartal bort så ska de vara kassaflödespositiva.
Så det kommer före?
Ja.
Och det är ju för att de kanske har mindre, ja, så att det är mindre capex helt enkelt.
Ja,
de drar över resultaträkningen.
De tar ju väldigt lite capex.
Och det är mer resultaträkningen de drar kostnaderna över.
Ja, exakt. För att de drar väldigt lite capex. De har gjort de investeringar i plattformen de ska göra. Så därför blir liksom skillnaden mellan EBITDA och EBIT blir väldigt stor.
Mm.
För att de drar väldigt mycket kostnader där då. För att både förvärv och liksom så här investeringar de har gjort i båda plattformarna ligger där.
Och när det första vi ser en första året vi ser en positiv EBITDA och EV/EBIT multipel, vad ligger de på?
EV/EBIT så ser vi första positiva 2023. Vi pratar väldigt låga marginaler, vi pratar ju marginaler på 3%, men då ska man se en multipel på typ 77 gånger EBIT. Men den sjunker väldigt snabbt. Om man kollar bara 2024 så har den sjunkit till 14 gånger EV/EBIT.
Ja, men på deras mål då om 300 miljoner i sales, 25% EBITDA-marginal, för då antar jag att det är liksom något sorts steady state de ser. Då är det, vad blir det?
En EV/EBITDA på runt 5,3.
Ja, men det är ju inte jättedyrt.
Nej, det är inte jättedyrt. Och jag liksom, om man tittar på min DCF istället, om man kollar på där, det är liksom mitt base case är på 18. Aktien är bra mycket lägre idag, vilket jag tycker är helt ogrundat, för att man tittar på vilka kvaliteter de här bolaget har och vilken typ av skalbarhet de kan få. Så sitter jag ju liksom och kollar på kanske marginaler upp mot, alltså det skulle kunna rulla upp mot liksom 30-40%. Alltså vi tittar på Avanza Nordnet. Mm. De har ju liksom marginaler på runt 60% EBIT. Och det gör ju att om man jämför det med Saveland. Saveland har bygger sin egna plattform. Avanza Nordnet har ju en prispress på sina produkter. De har också en fee de måste betala för att vara en börsaktör. Så att de har ju ett courtage där som dras hela tiden på vad de betalar in och ut. Mm. Så där tycker jag liksom till och med Saveland har bättre skalbarhet än vad Avanza Nordnet har. Och de sitter fortfarande på marginaler på liksom över 60%. Det är egentligen det som ligger i mitt bull case där. Där jag sitter och räknar på terminal EBIT-marginaler på 35%.
I bull?
Ja, i bull.
Men i base?
I base så ligger mitt terminal på 25% då. Ja. Men det är fortfarande att det är väldigt hög tillväxt. Liksom medel EBIT-marginalen 2025-2036 är på 23%. Så det kommer ju takta väldigt snabbt uppåt vilken marginal de får då. Och det är väldigt låga investeringar de behöver göra.
Det var ett bra avslut på det här avsnittet, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Sen får vi hoppas att vi är igång med nästa höstens avsnitt.
Just det.
Ni får vara med då.
Ja, jag hoppas ni har det bra ute i hängmattan. Och sen kom ihåg, ni kan alltid läsa våra analyser på vår hemsida för din initialanalys och dina updates på Saveland. Så då får vi tacka för oss.
Yes. Tack för den sommaren. Denna podcast är för att informera om Reda tjänster. Ingenting av innehållet ska tas som en rekommendation och allt som sägs behöver inte reflektera bolagets åsikter och värderingar. All handel med finansiella produkter innebär en risk. Besök reda.se för fullständig friskrivning och analys.